Så jag såg din pjäs Son och far.
Trevligt.
För kanske ett par veckor sedan, tror jag det är nu. Och först och främst, bra jobbat.
Tack.
Riktigt, riktigt välgjord, välskriven och medryckande.
Ja, vad härligt.
Hela pjäsen igenom satt man och liksom blinkade knappt för att man ville hänga med i vad som händer. Men väldigt... Det känns som att man har gått igenom en trip.
Ja.
Det känns som att det var en intensiv berg- och dalbana. Väldigt emotionellt, mycket skratt, mycket känslor. Mm. Och stundtals väldigt jobbigt.
Ja.
Och efter en trip är det ganska nice med en integration.
Ja.
Så jag kan inte föreställa mig en bättre integration än att få sitta med dig och prata om pjäsen och de upplevelserna som den förde med sig. Så tack så mycket för att du ville sätta dig och prata med mig.
Ja, men tack själv. Det är ju jättespännande att få träffa folk som har sett den och prata.
Mm.
Det är ju bland det mest intressanta som finns från mitt perspektiv.
Ja.
Så jag är jätteglad för att vara här.
Kul. Så för de som inte känner till, Son och far heter pjäsen och är alltså en självbiografisk pjäs som du har skrivit och regisserat.
Mm.
Och första frågan är väl egentligen, hur händer det här? Det känns som galet exponerande att berätta om sitt liv i det här formatet, om så personliga saker.
Mm.
Och om jag inte har fel så är också tjejen som spelar din flickvän i pjäsen din faktiska flickvän.
Mm.
Vilket också känns som så här, shit, vågat.
Ja.
Hur föddes den här idén och... Hur många gånger på vägen tänkte du, vad fan håller jag på med egentligen?
Nej, men grejen är att jag tror man ska vara varse om att jag skrev en monolog redan 2012 som heter Kicktorsken. Och den var väldigt utlämnande.
Mm.
Då var det bara jag på scen. Den var väldigt mycket ur min point of view, det vill säga mitt perspektiv. Det påstod väldigt starkt att sanningen som kom från scenen var min sanning.
Mm.
Den var också liksom konstruerad på samma sätt som Son och far. Det är väl mitt sound, liksom. Mitt teatrala sound, men även när jag skriver. Jag har ju skrivit en roman också.
Mm.
Och jag menar, det är ju samma typ av liksom tvära kast mellan skratt och gråt.
Mm.
Det är väl ett sätt att skriva på som påminner mig om mitt eget liv och min egen uppväxt och så. Så att jag skrev den där pjäsen 2012 och den spelades i 6 år. Den blev en ganska stor succé, om man får säga så, i det här landet. Nej, men det blev en pyramidabel succé på många sätt, och det var fantastiskt. Den spelades på Dramaten, den spelades på Göteborgs stadsteater, på Stockholms stadsteater, på fängelser, för politiker, för företag. Jag åkte upp runt till skolor i förorter och spelade den.
Mm.
Det var verkligen en resa, och vid något tillfälle så fick jag liksom en beställning, så här liksom. Jag lyssnade på en podcast där jag pratade förra veckan, och då sa jag till min tjej, fan vad jag säger liksom. Hon bara, men då ska du ta det lugnt.
Ja.
Du behöver inte köra liksom ditt högsta tempo. Så ta det bara lugnt, så kommer du inte säga liksom så ofta. Och där bara, denne, direkt. Så, så kom det en fråga om att göra en typ av uppföljare från Dramaten. Och det var, jag tror det kan ha varit 2017-2018. Och jag märkte att det var svårt för mig, jag tackade ja, men det var svårt för mig att förstå vad eller hur jag skulle göra det. Därför att när man jobbar väldigt nära med sig själv och sina, på ett sätt, pågående processer, så förändras man ju också som människa. När jag skrev Kicktorsken 2012, då hade jag inte egna barn.
Mm.
jättestor förändring för mig. Tid har gått. Man har reflekterat, man har förflyttats framåt i psyket, förhoppningsvis. Jag hade det i alla fall.
Mm.
Och då, det var lite som att jag undvek att skriva den där pjäsen. Och så skrev jag ytterligare en pjäs åt Stockholms stadsteater som hette Äkta känner äkta. Och den var mer fiktionaliserad på så sätt att jag, huvudkaraktären hette Amir. Men den utspelade sig dock i Vällingby där jag är uppvuxen. Och jag satte upp den i Vällingby också, på Kulturhuset Stadsteaterns scen i Vällingby. För jag ville ha den där dubbelexponeringen från verkligheten. Så den teatern ligger ju i centrum. Och pjäsen utspelar sig på en bänk i centrum.
Okay.
Så då hade vi liksom öppnat upp teatern så man såg bänken. Så,
okay,
och
nice.
Så hade vi liksom byggt en variant av den inne på scen. Mm. Så att jag har ju alltid varit intresserad av det där brytpunkten mellan det dokumentära och det verkliga.
Mm.
Dröm. Kontra dikt, kontra verklighet. Så skrev den. Äkta känner äkta. Och den var väldigt så personlig. Och jag skriver alltid om verkliga människor. Men när jag skriver så, det är också ofta så, om jag har tre brorsor till exempel, så kanske de blir en brorsa på scen. Mm. Och det är ju ganska klassiskt så.
Ja.
Jag skrev den pjäsen. Och den blev bra, den översattes och sattes upp i England, i Istanbul. Så jag kom ut i Europa med den pjäsen. Och det var ju fantastiskt, det var ju...
Ja, det är ingen fara. Sorry, hur är det?
Som livet. Den tog ut mig i Europa och gav mig ännu mer självförtroende i att jag håller på med någonting när jag skriver personligt som är intressant för andra människor. Och även utanför Sveriges gränser.
Yeah.
Så när jag hade skrivit pjäs nummer två då så fick jag självförtroende för att skriva pjäs nummer tre.
Mm.
Och jag såg det som en trilogi, som en avslutande del i den här typen av liksom, berättelse. Och då ville jag också för första gången regissera.
Mm.
Jag hade låtit en annan regissör regissera min text senaste gången. Och jag har alltid velat regissera. Jag är utbildad skådespelare. Men jag har haft en väldig respekt för regiyrket. Och... när jag hade stått på scen professionellt, jag är 38, jag har stått på scen nonstop professionellt sedan jag var 19.
Mm.
Jobbat med allt från stora internationella regissörer till väldigt framstående svenska. Och någonstans, ja, efter 18 år så började jag känna it's time to fly, motherfucker. Och då sa jag det till Dramatens teaterchef, jag skriver. Men då vill jag regissera själv. Och jag har idéer om en viss typ av teater som jag inte har sett i Sverige.
Mm.
Som jag tror skulle kunna tala till en bredare massa än kanske den normativa Dramatenpubliken.
Mm.
Men märk väl, jag sa inte att det är en pjäs för folk i förorten.
Nej.
Primärt. Det är allt jag gör. Har ett klassperspektiv. Jag är själv uppvuxen i förorten.
Mm.
Och jag har gjort en klassresa och jag tar upp det mycket. Och jag har familjemedlemmar som inte har gjort en klassresa. Så självklart finns den konflikten mellan arbetarklass, medelklass, överklass i allt jag skriver. Och den finns i mig fortfarande. Fast mitt liv ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde när jag var liten.
Mm.
Men jag hade någon idé om ett attraktivt teaterrum där man jobbar väldigt hårt med ljussättning. Kanske en ljussättning som kommer mer från elektronisk dansmusik, techno, EDM, hela den grejen. Och då blev jag lite motarbetad och sa, nej men det kommer slå ut liksom texten och skådespeleriet. Jag sa, nej men jag tror inte det. Jag tror att det finns någonting att göra teaterrummet lite mer som en som en musikakt. Alltså just att ljussättning och musik, allt är liksom ute i salongen. Så vi sitter i samma tripp som den som huvudkaraktären går igenom på scen. Så det liksom inte stannar vid scenkanten, för då blir det mer att vi tittar. Så det du beskriver när du säger att du har sett pjäsen, det är ju för mig optimalt. Mm. Du säger att det kändes som att du gick igenom en tripp.
Ja.
Och det är det jag har velat liksom, ska vara den primära känslan, att man har suttit i någonting.
Ah.
Och det, den var bara 1,20, men du vet, det är mycket olika teman som avhandlas, mycket känslor. Mm. Jag hade någon polare som sa att det var som att ligga och axa i en vänsterfil hela föreställningen. Liksom. Och liksom. så att, ja, så är det. Hur känns det då, var din fråga? Nu blev det en lång utsvämning här. Nej, men det jag menar är att det är inte första gången.
Mm.
Självklart är det emotionellt. Det är verkliga människor som jag skriver om. Det är verkliga känslor, det är mina känslor. Men det är fiktion.
Mm.
Därför att i samma stund som jag sätter mig ner och skriver en pjäs, så skapas en liksom, liksom fiktionsyta.
Yeah.
Så när jag satte upp den och repeterade den med de här fantastiska skådespelarna, då har jag inte tid att vara emotionell i mig själv. Då måste alla känslor jag känner hända i teaterrummet, i nuet. Så självklart är det emotionellt, men jag jobbar med att få ut de känslorna i rummet och mellan de här människorna.
Mm.
Så på ett sätt upplevde jag att jag var som en slags väldigt, väldigt human robot när vi repeterade. Nej, men man är arbetsledare och du har inte bara hand om skåd, du har hand om liksom scenteknik, ljussättare, scenografer. Och alla ska ju enas kring din vision.
Mm.
Det kräver en otrolig närvaro. Och jag vill tro att jag har en gåva som gör det lätt för mig att se alla individer i ett kollektiv utan att det känns som en ansträngning för mig. När jag kom tillbaka efter premiären och 2 månaders arbetsprocess, superintensivt eftersom jag har skrivit pjäsen också, så klippte jag om den hela tiden. Jag ändrar, byter plats på scener och jag tror att 10 dagar innan premiären så klippte jag bort det här. Den var 2 timmar och 25 minuter från början. Jag klippte ner den till 1,20. Bara det är ganska radikalt.
Det är en stor ändring.
Det är en stor ändring.
Mm.
Så det krävde verkligen någon form av nästan atletisk arbetsdisciplin.
Mm.
Samtidigt ska du vara uppkopplad på ackordet som är här uppe, det kreativa ackordet.
Mm.
Så du måste vara helt öppen och du måste vara i alla dina känslor. Men som jag sa tidigare, det handlar om var du placerar de här emotionerna och de här känslorna.
Mm.
En vecka efter premiären kommer jag titta på föreställningen. Jag tror det tar 20 sekunder så gråter jag nonstop från början till slut. Och det var vad jag behövde.
Mm.
Där fanns det utrymme, där fanns det plats. Så ja, det kostar.
Mm.
Men jag vet att det finns extremt många människor i Sverige som har gått igenom saker som påminner det jag har gått igenom. Som påminner om det jag har gått igenom. Och ännu värre.
Mm.
Så varför lämnar jag ut mig själv? Jo, det är för att jag har förstått under de här åren att jag kan hjälpa folk. Jag kan göra bra konst som är underhållande. Men jag kan också få folk att gå igenom något som liknar katarsis, säg. Och det betyder allt för mig. Det är anledningen till att jag skriver på det sättet jag gör. Och att skriva på det sättet jag gör, det finns en risk med det. Du riskerar att såra andra människor. Och det är bara ett faktum. Jag värderar inte det. Konstnärer har alltid skrivit om sin vardag.
Mm.
Det är jätteintressant att diskutera var börjar och slutar moral. Men intentionen är ännu intressantare. Mm. Vad vill du? Jo, jag menar på att om vi kan enas om att det har hänt saker som är dysfunktionella, fyllda av smärta, fyllda av sår som kanske ännu inte har läkt. Men kan vi enas om det, att det är ett faktum? Och förlika oss med tanken på att genom att berätta om det för andra så kan vi få andra att läka. Och jag vet själv, jag själv blev läkt genom att jag såg mig själv i andra historier. Så det finns någonting djupt mänskligt i det som jag tror vi måste värna om. Hjärtats språk. Vi måste våga prata med varandra från hjärta till hjärta. Och det är svårt.
Mm.
Därför i hjärtat finns inte bara kärlek och glädje. Där finns all smärta också.
Verkligen.
Så, nu blev det ett långt svar. Men...
ett bra svar. Det vibrerar väldigt starkt med det jag upplevde. Och det vi som var på pjäsen upplevde.
Ja.
En av personerna jag var med har själv vad ska man säga, trasiga relationer i bakgrunden med föräldrar och så vidare.
Mm.
Och blev oerhört påverkad av pjäsen. Det var verkligen liksom skildringen som pjäsen visade var så verklig. Att den här personen var omskakad ett bra tag efteråt och hade svårt att fortsätta med dagen så att säga, för att det berörde så pass mycket. Och jag tror precis som du att de där sakerna, det är så lätt att prata om glädje och kärlek och lycka, men det är också viktigt att prata om det tunga här i livet.
Ja.
Speciellt för, som du säger, att hjälpa varandra.
Mm.
Jag har själv gått igenom en depression för snart 10 år sedan. Eller 10 år sedan ungefär. Och då var jag ung. Jag var 23-24 år. Jag hade aldrig pratat med någon om den typen av saker. Och jag visste inte vad det var jag gick igenom. Jag visste inte vad en panikattack var. Jag visste inte vad depression var. Jag hade en idé att så länge det bara är i mitt eget huvud så är det inte på riktigt.
Yeah.
Så jag höll det inombords. Och sen när jag pratade till slut, öppnade munnen och pratade med en vän om det här. Och han berättade om någonting som hans bror gått igenom. Och sen var en annan kompis som också hade gått igenom depression. När jag insåg att det här är mänskligt, det här är normalt. Det är inte jag som är konstig. Det är inte någonting som bara försiggår i mitt eget huvud. Först då kunde jag börja läka. Och därför är jag väldigt mån att i den här podden och i andra sammanhang där när möjligheten ges att prata om det, prata om mina egna erfarenheter.
Yes.
För jag vet hur mycket det betyder för mig att höra att andra går igenom det här. Och sen när jag pratade om mina erfarenheter var det flera av mina vänner som kom till mig och berättade om saker de går igenom. Och så blev vi alla bättre genom att connecta, genom att förstå att vi är inte ensamma.
Så det är vackert, det är det jag menar.
Och det, väldigt vackert.
Det handlar ju, du säger det ordet själv, och jag är väldigt förtjust i det här med connecta.
Mm.
Men för att connecta så måste man våga öppna upp.
Mm.
Och det är jätteenkelt att säga att jag ska öppna upp.
Mm.
Men det är jävligt svårt att våga gå till den innersta kärnan av smärta.
Mm.
Skulle det vara enkelt så skulle det inte finnas familjer som generation efter generation fastnar i missbruk.
Mm.
Självdestruktivitet. Självbedrägeri. allt. Och att gå den här vägen för att våga fejsa din egen smärta, det kan vara en farlig väg.
Mm.
Därför att många som är deprimerade till exempel, de kan riskera att dö tills de kommer till stupet där de ser smärtan. Samma sak gäller folk som är fast i missbruk. Jag ser det som ett skrik på hjälp gång efter gång, där man hoppas på att få den här liksom genomköraren så att man till slut kan säga, vet du vad, jag behöver inte det här. Det gör inte ont längre. Så enkelt är det ju inte, för att, eller det är ju kanske så enkelt, men jag menar, det är ju det livsfarliga i det.
Mm.
Och då har jag förstått genom mitt liv och även genom att prata med andra och läsa mycket på temat, att det tycks vara det absolut bästa, att connecta med andra.
Mm.
Att känna sig som en människa. Att inte känna sig ensam. Därför att när vi connectar så kan vi också låta våran nästa, den som står bredvid oss, bära lite av våran smärta ett tag. Och då kanske den bär tillräckligt med smärta så att vi kan bli klina i huvudet och börja förstå att, vänta, jag är inte förprogrammerad till att känna så här.
Mm.
Jag kanske inte ens egentligen känner så här. Jag har bara fastnat i en loop.
Yeah.
Jag kanske till och med kan få liksom en ny hjärna. Vilket man kan.
Mm. I princip.
Ja. Så att det är jättefint det du delar med dig av. Och jag tycker det är intressant. Jag tänker så här, just teater är väldigt bra forum för det. Det är någonting med att det händer i nuet, det går inte att trycka på paus.
Mm.
Den gamla grekiska definitionen av teater, så dramata, det betyder att göra någonting med någon annan. Så det är fint.
Mm, verkligen.
Mm.
Är det så det började för dig? Är det många börjar skriva för att bearbeta det de går igenom, det de har i sitt bagage. Är det så det började för dig, eller var skrivandet någonting som började tidigare än så?
Nej, men så här, jag spelade fotboll i Bromma pojkarna på pojkelitnivå fram tills jag var 16.
Mm.
Och jag var alltid den som körde så här både för och efter gig i omklädningsrummet.
Yeah.
Jag gillade det där tugget i omklädningsrummet, och jag kommer från Västerort, och jag är liksom generationen under Ken Ring och Oman Sebgatti och Big Fred, rest in peace. Så jag var väldigt inne på att bli rappare.
Mm.
Och började skriva rapptexter. Men jag märkte att istället för att rappa så gillade jag att göra liksom imitation. Jag gillade att switcha röstläge och så här, göra olika karaktärer. Så.
Yeah.
Och fick ganska mycket bekräftelse för det bland vänner och även då lagkamrater. Så jag haffade en och annan guzz med de där skillsen. Även jag var ganska söt i högstadiet också. Men jag var lite sådär humoristiskt lagd.
Mm.
Och jag gillade att prata mycket. Jag gillade att ta plats. Och jag fick andra att skratta. Mm. Jag märkte väldigt tidigt att jag kunde få människor att skratta. Så för mig var det humorn som var ingången.
Mm.
Och när jag var 15 så fick jag en statistroll i en tv-serie. Och då var det en regissör som hette Daniel Fridell som tog mig åt sidan en dag på inspelningen och sa så här, fan, jag gillar det, jag gillar din energi. Du har någonting, alltså, har du hållit på med teater förut? Jag bara, hey, vad fan, tror jag är bög eller? Tagga härifrån, jag ska bli fotbollsproffs, vad är det? Fuck you, bro. Sen gick jag hem och bara, fan, han hade rätt. Jag gillar ju teater. Men vadå, måste man vara bög om man gillar teater? Nej, Al Pacino, han gillar teater, han är inte bög. Okej, skitsamma, jag gillar teater. Så jag kom ut med att gilla teater.
Det hade varit okej att vara bög också, jag säger bara det, men jag var inte det.
Det må låta skämtsamt, men det är typ komma ut.
Ja, 100%. Jag har skrivit om det här ska läsa boken. Jag skriver mycket om det här, just den där brytpunkten när jag liksom inför grabbarna bara jag ska gå i stetlinje. Det var ju så här värsta grejen. Det var värsta sveket typ så. Lite jävligt roligt. Man bara, verkligen. Bror, jag bara hittade en gymnasielinje som jag ville gå. Ja. Men det som är botten i dig är botten i andra. Kan trigga någonting, va?
Så kan det vara.
Eller, men och så gick det ganska snabbt. Jag kom in på scenskolan på första försöket och började gigga mycket på sådana här open stage. Open stages. Open stage. Öppna scener.
Yeah.
Och då var det att jag körde massa olika karaktärer. Och sen gick jag en kurs på scenskolan med Babben Larsson av alla människor. Shout out. och hon såg mig där och sa så här, fan du har jävligt bra material, men du skriver inte ditt material, du improviserar, erkänn. Mm. Jag bara, ja, aldrig skrivit en bokstav. Bara, men du improviserar ju 20-25 minuters akter som är ganska tajta. Tänk om du skulle skriva ditt material.
Mm.
Och då började jag skriva. Så jag gjorde min första show när jag var 20 år. Det var en stand-up-föreställning på Södra Teaterns stora scen. Och då gick jag fortfarande på scenskolan. Och jag skrev den och fick ett otroligt mottagande. Jag kommer ihåg att jag öppnade tidningen Metro var det på den tiden. Mm. Så alla premiär och så var det så recension. Så bara, underbarnet på scen, typ sådär. Och det var ju fantastiskt. Och jag fick mycket uppmärksamhet, var med mycket i radio och tv och gjorde de här imitationerna av de här olika karaktärerna.
Mm.
Och fick väl för första gången liksom någon form av bekräftelse kring att jag också kunde skriva stories. Mm. I alla fall åt mig själv. Men jag fick så här writer's block. Alltså jag fick skrivkramp. Jag tror jag var lite för ung för att få. Jag tror man måste förstå att det här var 2005 eller 2006.
Mm.
Så det fanns ett väldigt sug efter rasifierade kreatörer.
Mm.
Det går liksom inte att jämföra med hur det var då och hur det är nu. Så jag upplevde att jag fick liksom allt på en och samma gång, fast jag liksom kanske inte riktigt hade bevisat att jag var man nog att ta hand om det.
Yeah.
Och det var ju inte mitt fel. Men jag gjorde ett val där att jag ville fortsätta och fördjupa mitt skådespeleri. Därför att när jag gjorde komedi, då var det som att jag minns att jag blev erbjuden till och med att vara programledare i Idol. Och alltså det var, jag tror man kan prata om sånt nu, 15 år senare. Men då valde jag att liksom gå lite mer inåt då. För att jag kände såhär, men jag är inte redo för den där. Jag vill inte exponera mig och jag vill inte jobba med nöje. Jag vill jobba med skådespeleri.
Det är en ganska mogen insikt att göra som 20-åring som det plötsligt öppnas en massa dörrar för. Det hade ju lätt kunnat vara så här, ja, ge mig Idol, ge mig allting.
Framförallt om liksom man kommer från ett ställe utan någon form av kulturellt kapital. Ingen relation till finkultur och inte heller någon så här, kanske värdering riktigt av att så här. Utan at the end of the day så var det ändå så här paran som var grejen.
Mm. Men hur kommer det sig att du ändå tog det mogna beslutet i det här fallet?
Jag tror att jag var ganska mogen. Jag tror att jag har förstått genom livet att man kan vara många saker samtidigt. Så jag, min efterkonstruktion är att jag var och alltid har varit väldigt mogen och inlyssnande. Sen är jag en annan sida i mig själv som är raka motsatsen. Och de där två, den konstruktiva och den destruktiva, de har alltid hållit på att fightas med varandra. Och nu är det andra gången jag refererar till gammal grekisk filosofi, men där pratar man om att kampen mellan det konstruktiva och det destruktiva ständigt måste finnas.
Mm.
Det är då vi kan utvecklas.
Yeah.
På riktigt. Så jag tänker på det så. Så att ja, jag hade en viss kraft och någonting som låg helt rätt när det gällde att lyssna på mitt eget hjärta. Någon form av själslig connection, säg. Samtidigt som, jag menar, det var ju inte... Jag gjorde ett val och sen kände jag, oh, 5+. Det var det, alltså, där har ju varit en konflikt i mig ganska länge. Så här, borde jag gå mer mainstream? Fan, ska jag hålla på med den här finkulturen? Borde jag inte ha en större publik? Så här. Men där har jag på något sätt tänkt på mig själv som... Jag har inga problem med att prata om mig själv som ett varumärke, även om jag är konstnär. Det kan ju finnas en sån här konflikt från konstnärers sida, oftast att använda den retoriken. Jag har inte det. Däremot har jag tänkt att jag har alltid förhållit mig ganska aktivt till vad är mitt varumärke och framförallt vad vill mitt varumärke. Jag började skörda mycket av det nu som jag ville som 20-åring. Jag ville regissera pjäser på Dramaten. Mm. Jag ville skriva för Svenska Nationalscenen. Jag ville få ut mina pjäser i Europa. Och det gör jag nu. Jag upplever det. Och för mig hör det ihop med det där beslutet som jag tog redan för 18 år sedan som jag nyss berättade om.
Mm.
Däremot är vi inte programmerade för långa processer i samhället. Vi matas med liksom quick fix.
Mm.
Quick fix och ett slags rationellt tänkande. På så sätt att det rationella tänkandet handlar om att inte kunna föreställa sig att jag kan avstå saker här och nu som jag kanske får payback för om 18 år. Vi tänker inte riktigt i de tidsprocesserna.
Nej.
Och jag tror att det finns någonting som skapar då motsatsen till att vara connected.
Mm.
Disconnect. För man vågar inte följa sin intuition, sin själsliga kompass, säg. Sen är det ju och har varit ett arbete för att komma dit jag har kommit. Jag citerar Alexis Week i pjäsen. Jag tror att det är någon replik där jag säger, men ja, jag har gjort mina liksom 10 000 timmar hantverk, men jag har också gjort mina 10 000 timmar sorg.
Mm.
Oftast pratar vi bara om de där 10 000 timmarna hantverk.
Yeah. Okay?
Men de där 10 000 timmarna av sorg, om du gör dem, kommer du få superkrafter i ditt hantverk.
Mm.
Så jag pratar om ett samspel mellan ditt yrkesjag och ditt inre jag, ditt mänskliga jag. Och jag behövde gå en lång väg för att synka dem till den nivån där jag kunde vara mitt bästa jag.
Mm.
Och då menar jag, i och med att jag gick den där långa, 18 år fram till att jag regisserade, det är enbart av den anledningen som när jag regisserar, som folk säger, det känns som att du är född för det här.
Mm.
Hur kan du ha så lätt för det här första gången du gör det? Jo, för jag tog det på allvar. Jag ville vara på ett ställe i mig själv där jag kunde vara mitt bästa jag och till och med ännu bättre.
Mm.
Och det var den långa processen som skapade det. Så kan man prata om det här. Det finns alltid en verklighet. Man måste tjäna sina pengar. Man måste liksom...
Mm.
Men jag vill tro att våga hålla ut och lita på sin röst och sin talang, säg, i ett konkurrensutsatt yrkesområde det kommer att ge en payback.
Mm. Är det någonting du har haft en intuition för, eller har du fått rådgivning från folk inom branschen eller familj, eller hur har du kommit till den insikten att ta det här, tänka lite långsiktigt och inte hoppa på saker?
Primärt är det nog jag själv som alltid har försökt förhålla mig aktivt till den liksom, slutsatsen som jag har tagit. Men det har jag också märkt under resans gång. Jag har ju märkt de gångerna jag kanske har gjort grejer som inte ligger liksom lika nära någon form av själ eller soul eller hjärta, att det kostar fruktansvärt mycket för mig.
Mm.
Och det behöver det kostar väldigt mycket för mig.
Mm.
Och jag kan göra projekt lite då och då där jag inte är liksom 110% passion.
Ja.
Men i perioder så har jag missbrukat det där. Att jag har tänkt mer på pengar och krasst karriär. Och det har skapat en otrolig disharmoni i mig. Och i slutändan tror jag att det gjorde mig till en sämre konstnär. Sen som jag börjar samtal, det finns ju också en spegling. Den har däremot inte kommit från familj. Jag har inte kontakt med så många familjemedlemmar. Däremot en liten situation. Jag har gjort många konstiga saker, men jag höll på att göra musik en tag. Det var 2015 tillsammans med en stor EDM-artist som har vunnit Grammys i USA och proddat världshit. Så lång historia kort, vi hade ett projekt, vi signade det på Warner och vi släppte en singel. Den finns på Spotify, Salzberger Trouble, riktigt så EDM-dänga. Vi sitter i hans sportbil. Fan, mannen, säger till honom, det måste kännas så jävla bra. Den här liksom totala rikedomen inför dina barn. Han bara, ja. Han bara, jag vet inte alltså. Han bara, och då hade jag precis skrivit en roman. De var väldigt självutlämnande. Och så. Jag hade dedikerat den till min nyfödda son. Och då sa han så här, men fan, jag ska vara ärlig. Jag är inte 100%, det här är inte min själ. Visst, det är skitfett och jag får, och snart flyttar jag till Los Angeles och hela den grejen. Men jag tycker den legacyn du lämnar, Alex, genom att skriva någonting så rått utlämnande för andra människor, alltså den grejen kan man inte köpa för pengar till sina barn.
Mm.
Och då händer någonting i mitt huvud att så här, mina val nu, att vara sann mot mig själv, att vara en soulful dude, försöka, det kommer inspirera min son.
Mm.
Och det är nog tack vare det som gör att han kanske i vissa stunder kan tro att han kan ta över hela världen.
Mm.
Inte, du vet, om han bara ser vad jag har på mitt bankkonto. Och vad han ska ärva. Mm. Det är nice att ärva också, men
skadar inte. Det är intressant det du pratar om. Jag håller med. Jag håller med helhjärtat. Mm. Jag är utbildad ingenjör.
Ah, oh, wow.
Och tungt. Jag minns när jag var, ja men typ när jag tog examen eller däromkring, att jag läste en artikel i, vad heter den, Dagens Teknik eller någon
Dagens sån här. Industri, Dagens Teknik?
Nej, ja, någon, Ny Teknik, ja, jag kommer inte ihåg, någon av de här som okay. skickas till ingenjörer.
ja.
Jag läste en artikel om hur många ingenjörer i Sverige som är nöjda med sitt jobb, eller liksom som gör det de vill göra.
Ja.
Och det var någonting typ 30%.
Oj.
Och det är ingenjörer som har en stark utbildning och kan välja lite då i alla fall. Nu ser arbetsmarknaden annorlunda ut. Men då var det ett starkt diplom som man kunde ganska mycket välja en bra den arbetsplats man vill ha.
Mm.
Och det var en överväldigande majoritet som gärna hade jobbat med någonting annat om de kunde.
Mm.
Och då tänker jag, om välutbildade liksom ingenjörer ja. Är i den sitsen, då måste det vara ännu mer så för de flesta i samhället.
Mm.
Och jag tror att det är så. Jag tror att de allra flesta jobbar med någonting för att jobba med någonting, för att tjäna pengar.
Det är därför jag hoppas, nu avbryter jag lite, men det är därför jag hoppas väldigt mycket på alltså medborgarlöner och sånt i framtiden. Och att vi kan nå dit, dels PGA, den här nya tekniken, men också för att vi vet någonting nu. Vi vet att ingen människa ligger på dödsbädden och önskar att den hade jobbat mer.
Mm.
Vi vet det nu. Vi har provat det här ekonomiska systemet väldigt länge.
Mm.
Och vi vet att det kostar själsliga upplevelser. Så jag läste en bok av, fan, jag tappar hans namn nu, svensk filosof som har jobbat på massa amerikanska universitet. Skitsamma, jag kommer inte ihåg. Men han pratade om fritid.
Mm.
Att det är vad människan behöver. Och då är det liksom en medborgarlön som ska ligga. Och fritid är att du ska liksom få tid i livet att läsa böcker, att konsumera film, musik, umgås med vänner. Det måste alltid vara det primära.
Mm.
Och sen kan vi jobba 30% kanske.
Mm.
Och det där är ju inte, när jag jobbar nu och regisserar, då kan jag tycker att det är så kul så att jag kan säkert göra det 200%. Mm. Så att man måste ju, men vi pratar väl primärt om de människorna som jobbar ett helt liv med ett yrke som de kanske till och med avskyr.
Mm. Ja, det
finns
det,
ju nivåer i det här. Men jag kan känna så i perioder också. Även jag som jobbar kreativt. Mm. Att när ska jag hinna återhämta mig?
Mm.
Och det problemet kanske ligger mest i mitt eget huvud. Mm. Det är jag djupt medveten om. Men frågar du gemene man så kommer de förstå vad jag pratar om ungefär.
Mm. Men jag tycker det där är så högst individuellt.
Mm.
Jag är verkligen så här,
givetvis.
När jag hittar någonting jag gillar, precis som du beskriver att du kan jobba 200, alltså det spelar ingen roll för mig. Jag kan jobba hela lördagen, hela söndagen. Mm. Jag bryr mig inte. Tid existerar inte. Nej. När något, ett projekt konsumerar mig. Och det är någonting vackert. Det är någonting,
det är ett fint sammanhang och passion tillsammans. Det är ju fantastiskt. Därför att det vi går igenom är oftast utveckling.
Mm.
Och det är ju, tror jag, en av de kraftigaste känslorna vi människor kan känna. Att vi kan utvecklas.
Yeah.
Det är också väldigt så här, någonting som jag är fan av, utveckling.
Mm.
Men för att koppla till det jag pratar om, korta processer, långa processer, det har alltid varit så här, jag vill utvecklas på riktigt.
Yeah.
Det har alltid varit mitt, liksom min score i huvudet. Så här. Och där har jag förstått om mig själv att jag behöver vara sann mot mig själv.
Mm.
Är jag redo för att ta det här steget nu? Det kan vara jättelockande. Egot kan vara väldigt uppfyllt av det.
Mm.
Men kokar vi ner det och hittar jag ett ställe längst in i mig själv, vad svarar jag då? Liksom?
Mm.
Jag tänkte någon tanke, även om det var rädsla, så kanske jag tänkte så här, fan, jag är kanske inte redo. Jag kanske inte vill där.
Mm.
Och ibland måste man köra över sig själv också. Så ingenting är svart eller vitt.
Så är det.
Jag minns någon gång när jag blev erbjuden att vara konferensier för Stockholms filmfestivals 25-årsfirande. Och då håller man ju den här 2 timmars showen för bara massa internationella regissörer och skådespelare. Och man kör den helt på engelska. Och jag är bra på engelska, men jag är inte lika bra på engelska som jag är på svenska.
Mm.
Och framförallt hade jag inte gjort mycket humor på engelska.
Ja.
Så jag litade inte riktigt på det som finns i ryggmärgen hos mig när det gäller det svenska språket, en timing.
Mm. Det är så små nyanser när det kommer till humor.
Ja, väldigt små nyanser. Så jag sa för mig själv, nej, jag kan inte tacka ja till det här.
Mm.
Så sa min flickvän, men ska du inte göra det bara? Kasta dig, det var länge sedan du kastade dig.
Ja.
Jag bara, fuck it, jag kastar mig.
Ja.
Och jag gjorde det, och det var ingenting. Det gick skitbra.
Fan vad skönt.
Så där behövde jag en kort process. Är du med mig?
Mm.
Där behövde jag att någon utifrån sa, vet du vad, hoppa. Kasta det ut bara. Så det är intressant. Det var jätteutvecklande för mig att ta en kort. Och med någonting annat har det varit jätteutvecklande för mig att ha en längre tankestruktur.
Ja.
Yeah. Jag tror det är en slags öppenhet som grundar sig i någon form av inre kompass, ärlighet. Därför att det är ju roligare att inte banga än att banga oftast. När man kokar ner det. Så innerst inne ville jag nog göra det där gigget. För jag tyckte att det var roligt och fint och jag var smickrad. Men jag blev rädd. För att jag litade inte riktigt på min prestation. Vilket också kan tes som sympatiskt. Men det gick bra som sagt.
Skönt.
Ja, men jag tror också att jag kom till ett ställe där jag också inte var rädd för mina tvivel.
Mm.
Jag var inte rädd för att visa mig svag. Jag var inte rädd för att visa att jag inte kände mig 5+. Och det började först och främst i mig som privatperson. Att jag vågade vara alla delar av mig själv.
Mm.
Jag vågade lära känna. Jag är ybersocial, har alltid varit. Och gud vad jag älskar att vara social. Och mingla och prata och träffa nya människor. Men jag är också jättemycket ensamvarg, har jag förstått.
Mm.
Och innan jag fick fatt i det så kunde jag svänga så tvärt i mina känslolägen. Jag kunde liksom vara nästan maniskt social och sen kände mig helt tom.
Mm.
Som att jag bara behövde ta droger eller dricka för att ens liksom orka vara i mig själv. Och när jag började lära mig och förstå i mig själv att sen att jag behöver jättemycket egen tid. Jag behöver stänga av karusellen som är Alexander Salzberger.
Yeah.
Karusellen, cirkusen, bror.
Yeah.
Cirkusen, karnivalen, bror. Så det finns alla lag i mig. Space, man. Nej, men ja. Så att det om utveckling. Det är spännande att lära känna sig själv. Och det är spännande att tillåta sig själv och utvecklas. Och även människor i sin närhet. För det är liksom nästa steg.
Mm.
Hur låter jag bli och liksom. Hur låter jag bli och inte ha en cementerad bild av min partner.
Mm.
Mina barn. Mina vänner. Hur kan jag ge dem möjligheten att också få på nytt födas.
Yeah.
Dö på nytt födas. Det är väldigt kul. Jag har det lite som en sport.
Mm.
Tror att jag lyssnade på en intervju med en praktiserande muslim som pratade om sin tro och så sa han att ja, men inom islam pratar vi om att meningen med livet är att dö innan man dör. Och det tyckte jag var väldigt fint. Därför att kan vi låta oss själva dö, det vill säga kan vi låta oss själva tappa kontrollen och sen bygga upp oss igen, så kan vi komma väldigt långt med oss själva. Och jag pratar om det här nu för att jag upplevde att jag gick igenom en sån grej. Och jag tänker att föreställningen handlar jättemycket om att dö för att på nytt födas. Så det finns en historia här som är smärtfylld, trasig. Men i pjäsen så pratar författarjaget, samtidigt som hans familjemedlemmar sitter bakom honom i den här soffan, så pratar han om en trädgård någonstans mellan rätt och fel, där det finns heliotroper. Och heliotroper, det är blommor som alltid följer solens ljus. Och där ser de också den strålande morgonstjärnan. Och morgonstjärnan är den bibliska referensen för både födsel och död. Så för att svara återigen på din första fråga. Jag har varit på ett ställe när jag skrivit den här pjäsen, där jag har förstått att det finns en sanning som jag aldrig kommer få fatt i. Och jag kan välja att vara, att uppleva mig själv som trasig PGA, att jag inte kan rationalisera saker som jag utsatts för. Eller så kan jag acceptera. Och när jag accepterade, det var när jag kom till ett ställe där jag lyckades släppa kontrollen.
Mm.
Och för mig var det Gud. Det är ingen Gud som har visat sitt ansikte. Det är ingen Gud som jag har läst om i någon bok. Det var en... Jag förstod att jag behöver acceptera att det finns saker som inte går att förklara.
Mm.
Varför gjorde den personen så? Varför säger den inte förlåt? Vem ska be vem om förlåtelse? Men I don't know. Var börjar och startar kedjan? Ska jag försöka lista ut det? Och sen då när jag gjort det, vad ska jag göra då? Ska jag sitta där? Ja, nu fick jag rätt. Nej. Jag kommer aldrig få rätt.
Mm.
Så länge jag kan ha kraften själv och se människan som har utsatt mig för dysfunktionella saker. Så länge jag har kraften att se att den människan opererar från ett kraftlöst ställe.
Mm.
Då har jag lyckats med någonting. Då har jag ett väldigt lovande POV, som vi säger inom film, point of view på livet. Det var min insikt. Och i pjäsen tror jag att de här tomma manusbladen utan ord som faller ner från himlen, som familjemedlemmarna tittar på, och han skriver inte längre om oss. Det är ju mitt sätt att säga att jag önskar er, även om jag har skrivit konst om er och även om jag har hängt ut er, så önskar jag er ändå innerst inne tomma blad och en ny start. Men varför skriver du då om dina föräldrar? Varför skriver du då om dina syskon? Jo, för att komma till den platsen jag pratar om nu, så behövde jag också omvandla smärta, trauman, till ett emotionellt kapital som jag kunde ge till andra människor. Och jag trodde också länge att jag kunde kapitalisera på den formen. Alltså jag har gått igenom det här, så jag skriver om det här. Och så ger det till folk. Och så får jag brev av dem. Där de säger så här, fan tack, jag tänkte ta mitt liv. Jag såg din pjäs, den förflyttade mig i huvudet. Jag sket ju att göra det. Wow. Jag behöver ingen andlighet. Jaha, det här är andligheten.
Mm.
Men det funkade inte så för mig. Jag hade en väldig längtan. Efter att hitta ett ljus i mig själv. Alltså jag har inte vågat se positivt på livet och existensen. Jag har förstått om mig själv att jag har varit så jävla, innerst inne, så jävla cynisk och så jävla rädd. Det tog 11 år. Och min flickvän tittar mig i ögonen och säger, jag älskar dig. Det tog 11 år för mig. Och innerst inne tro på det.
Mm.
Så jävla ego har jag varit. Så det är fantastiskt. Återigen, utveckling.
Mm.
Så jag började prata om att skriva och vara regissör. Nu pratar jag om att vara människa.
Mm.
Och jag pratar om 18 år. Det är samma process för mig.
Ja. Yeah.
De går in och ut.
Jätteintressant. Det finns ju ett uttryck om att man inte kan, vad ska man säga, mogna, gå vidare, bli vuxen innan man förstått att ens föräldrar också är människor. Och förlåtit dem för det de gjort mot en själv.
Ja.
För att det...
Förlåtelse sitter djupt.
Mm.
Det är jätteenkelt att säga. Men att känna.
Exakt.
Innerst inne.
Mm.
När det blåser.
Det var en stor del av min erfarenhet, det jag nämnde förut med depressionen. Ja. Mindervärdeskomplex och lillebrorskomplex hade jag. Först när jag kom underfund med varför de sakerna, eller de tankarna om mig själv har dykt upp. Hur det kopplar till saker min bror gjort eller mina föräldrar har gjort. Först då kan man bearbeta det, eller i mitt fall i alla fall, och förstå att okej, men de är ju människor. De har känslor, de har rädslor som påverkar deras handlingar som i sin tur påverkar mig.
Mm.
Bearbeta det. Mm. Gå vidare. Det är så otroligt viktigt.
Mm.
I den där utvecklingen... När du pratade om att dö och födas på nytt, det påminner mig väldigt mycket om något som också nämns i beskrivningen till pjäsen Psykedelika.
Mm.
På vilket sätt har Psykedelika spelat in i den här utvecklingen och i hela den här historien? Om den nu har det.
Det är lite komplicerat för mig att prata om som offentlig person just nu.
Mm.
Men jag tror att om man ser och har en erfarenhet så ser man någonting.
Ja, då håller vi det till det då.
Mm.
Då är min nästa fråga som jag också tänkte på medan jag pratade om cirkusen i ditt huvud.
Karnivalen.
Karnivalen. När... började du kunna leva med den istället för att tysta den eller försöka tysta den? Hur kom du underfund med att okej, det här är en cirkus jag får leva med resten av livet? Eller tystades den? Eller hur gick den utvecklingen liksom?
Jag tror inte den har tystats. Jag har bara hittat en form för den.
Ja, och, det är väl så det brukar vara. Man lär sig leva med den.
Det är bara det. Och det tråkiga svaret är liksom jag kommer kunna göra en sån här grej där jag säger liksom,
en bingobricka.
Ja,
vi har alla våra verbala tics.
Det tråkiga svaret är ju att tiden.
Mm.
Om man ska tweaka det svaret lite. Jag bestämde mig för att inte försöka kontrollera tidslinjen.
Mm-hmm.
Tidslinjen är för mig berättelsen om mig själv.
Mm.
Allt jag har gått igenom, det jag skriver. Så när jag accepterade att den är trasig, jag kommer inte kunna laga den. Jag måste återerövra den.
Att själva tidslinjen är tramsig.
Ja, och då menar jag att så här, till exempel då, om vi pratar om trauman. Problemet med trauman är att de kan inte infoga sig i systemet om du inte har rätt ut dem. Det blir som att du felkopplar en mänsklig själ, liksom, ett inre liv. Och det i sin tur kan leda till PTSD eller psykos. Så
här. Yeah.
Och också att du börjar tvivla på din egen verklighet. Och när jag accepterade det, då blev jag vän med mig själv. Och när jag väl blev vän med mig själv, så kunde jag börja tänka snälla tankar i hjärnan. Och där vet vi att till exempel psykedelika kan hjälpa till. Så.
När jag gick igenom min period där så jobbade jag i Upplands Väsby. Ingen visste att någonting var konstigt med mig.
Nej.
Jag jobbade, gjorde mitt jobb bra, var trevlig, var social, inga konstigheter. Varje dag när jag åkte hem från jobbet, jag bodde i Vällingby då. Bilresan från Upplands Väsby till Vällingby, 35 minuter eller vad det nu är, pepprar jag mig själv med negativa tankar.
Yeah.
I ett och ett halvt, två års tid.
Yeah.
Bara negativa tankar.
Elak mot sig själv.
Extremt elakt. Men det fantastiska är, när jag väl kom ur det sen, så försökte jag lite då och då tänka tillbaka. Vad var det för tankar jag hade om mig själv egentligen? Yeah. Och till denna dag kan jag inte komma på dem.
Okej.
Okay. Bortblåsta. Jag vet inte vad det var för negativt jag tänkte om mig själv. Trots att det pågick ett och ett halvt år konstant.
Oh, wow.
Vad det säger, jag har ingen aning. Men det ger i alla fall hopp.
De är inte en del av det längre, det är väl det de säger.
De är inte en del av mig och tankar kan kännas så extremt överväldigande.
Exakt.
Men de är bara tankar.
Ja,
precis. Och det går att komma förbi dem. Mm. Det är inte alltid lätt.
Nej.
Det beror givetvis på hur djupa sår man har, hur djupa trauman man har.
Ja.
Vissa behöver samtalsterapi kanske i flera år innan de kommer ur det. Men det går att komma ur, det går att det finns en bok som heter How to Change Your Mind, Michael Pollan, där de gör en väldigt intressant han illustrerar hur till exempel psykedelika påverkar hjärnan, men det är inte det enda som fungerar så. Att det
är han som har gjort den här Netflix-dokumentären.
Exakt,
How to Change.
Exakt. Den är baserad på boken.
Exakt.
Om att det är som en skidbacke. Att hjärnan är som en skidbacke där de tankemönster man har bildar spår när folk åker i backen, och så blir det väldigt djupa spår och till slut går det inte att ta någon annan väg än den vägen som spåren. Men att en psykedelisk upplevelse, eller även såklart andra former av upplevelse, terapi och så vidare, skakar om den här lilla snögloben där backen är och lägger färsk snö så att man kan börja med nya spår.
Ja.
Och det är någonstans, det är det jag ville koppla till med de här tankarna jag hade, att de var bortblåsta. Och de nya spåren för mig var att jag är extremt glad över vem jag är. Jag är extremt glad över mitt liv. Jag är väldigt nöjd med vart jag har tagit mig i mitt liv. Efter att i liksom ett och ett halvt, två år inte kunna tänka något annat än positivt, och till och med tänkt, jag vet inte om jag vill leva längre. Jag vet inte ens vart jag vill komma med det här, annat än att det måste man komma ihåg. För jag tror att alla går igenom mörka perioder. Och någonstans, jag hade en mörk period, och många som är i det tänker kanske, är det här värt? Är det värt att fortsätta? Och då behöver vi påminna varandra om att alltså det kan kännas som att det inte finns någonting annat än de där mörka tankarna i ens huvud, men de är bara tankar.
Ja.
Och det kanske kommer ta ett tag innan de rensas undan, men det går. Och då kan man leva liksom det vackraste livet man kan föreställa sig.
Exakt.
Mm.
Det är fint.
Ja.
Men du, vad fint att höra om din resa. Det är ju fantastiskt. Det måste ju kännas otroligt bra. det du nyss beskrev. Från ett sånt mörker till att hitta en plats där du... När jag lyssnar på dig så låter det som att du upplever en extrem tacksamhet.
Mm. Oh ja.
Och det är jätteviktigt.
Mm.
Vi har alla de här uttrycken som är så självklara att säga. Men när man börjar liksom dyka ner i dem så visar det sig att de är svåra att upprätthålla oftast.
Mm.
Tacksamhet. Att inse ett privilegium. Eller att älska sin näsa. Alltså allt sånt där. Som människan tycks ha hållit på med i alla tider.
Mm.
Men det är väldigt fint att höra. Jag blir väldigt glad varje gång jag hör någon som har tagit sig från ett mörkt ställe till ett ljust ställe. Återigen inne på utveckling. Det är mindblowing för mig. Oavsett var den kommer ifrån. Det är mindblowing för mig.
Verkligen.
Och jag hoppas ju bara att vi kan skapa ett samhälle som tillåter människan att vara sin bästa version av sig själv. Och just nu upplever jag att världen är en väldigt orolig plats.
Mm.
Och det kan vara svårt att bara hantera det faktumet. Du vet, grejer jag ser i mitt Instagramflöde.
Mm.
På daglig basis just nu. På barn som... Ja, du vet.
Mm.
Det är svårt att ens prata om för mig. Och att ändå sträva efter ljus. Det är ju skitsvårt.
Mm.
Att det inte blir cynisk. Att det inte blir inåtvänd. Någonstans vill jag tro att... Många små gester och saker som man kan påverka, som till exempel att försöka vara en människa som kommer med ljus, även när det är som mörkast, det räcker väldigt långt.
Vi måste.
Ja, jag menar det. Och det är väl återigen varför jag skriver den här pjäsen. Det är väl för att jag känner att jag har kraften att kunna tro på det du nyss beskrev. Liksom. Man kan gå från mörker till någonting väldigt ljust.
Mm.
Man kan läka. Ens emotionella ärr kan solblekas.
Mm.
Men att hamna på en plats i sig själv där man försöker att se ljuset, det är också ett enormt arbete med sig själv.
Mm.
Det är ingenting som händer bara man vaknar upp en dag så får man en uppenbarelse och sen, utan det är ju återigen en process. Så var inte rädd för långa processer.
Mm.
Och när jag pratar om långa processer, då menar jag att det är ingen rak sträcka. Det kommer gå upp och ner.
Så är det.
Och du kommer känna dig besegrad och du kommer behöva tro på ett mirakel flera gånger om.
Mm.
Men det finns en belöning på andra sidan. Tror jag.
Jag håller med. Du berörde någonting där. Som jag är väldigt passionerad kring.
Mm.
Optimism genom oroliga tider.
Ja.
Det är oroliga tider i världen just nu.
Mycket.
Det märks att de krig och spänningar som pågår utomlands även reflekteras i vårt beteende här hemma.
Ja.
Och jag kommer från före detta Jugoslavien. Min familj flydde kriget där och jag har formats av det givetvis.
Ja.
Så vi har på nära håll sett hur grannar som lever fina liv tillsammans har olikheter, men det är bara trevligt att, du vet, man firar jul här, man firar ramadan där och så vidare. Hur det gick från det till ja, krig och folkmord och allting på ganska kort tid. Så det är någonting som många med den bakgrunden är kanske snabbare på att snappa upp när sånt börjar hända. Ja. Och jag tycker mig se en del sånt i Sverige. I stora delar av världen, men Sverige är det där jag bor, så det är där jag helst vill försöka påverka saker i en positiv riktning. Och jag tycker mig se att folk börjar prata om varandra på ett sätt redan nu som antyder, eller tyder på att vi, det kan ske splittringar även här.
Absolut.
Och under kriget nere i Jugoslavien fanns det vissa artister, vissa kreativa människor som hade modet att stå emot det här. Och det är inte lätt.
Nej.
Det är inte lätt. Speciellt om man är framgångsrik, om man har mycket att förlora, då kan det vara, då är det mycket bekvämare att bara rätta sig i ledet och gå med det som majoriteten går med, även om man kanske innerst inne känner att det är fel. Så det är någonting jag också känner att det är viktigt att prata om.
Absolut.
Nu, att om vi är på väg in i en tid då det kanske blir oroligheter, kanske till och med krig, att vi ändå försöker hålla ihop som medmänniskor. För det finns de som alltid vill nyttja splittringar, om det är mellan religiösa grupper eller etnicitet eller vad det nu är må vara. Och ja, men folk som gör och som talar offentligt, som jag gör via podden, som du gör via din konst. Jag vill inte säga att vi har ett ansvar, för det känns också konstigt att lägga en sån tyngd på oss, men de som rör sig i det offentliga rummet kan påverka saker och ting.
Absolut.
Och om vi kan påverka världen i en mer kärleksfull, mer mindre hatisk riktning, så borde vi göra det. Är det någonting du har tänkt på i och med hur...
Ja, absolut. Jag tänker väl på det hela tiden nästan. Ja, jag... Tro på ren ondska, det är ju... Jag gör ju inte det egentligen.
Nej,
men
inte jag heller.
Fan vad svårt det är att liksom och upprätthålla det. Och det är okej att vackla i sin tro. Vad den gäller. Det är en del av att ha en tro. Och då pratar jag inte nu enbart gudatro, utan generell tro. Prövet är en del av processen. Jag pratar hellre genom min konst än att vara ett politiskt språkrör i tidningarna. Jag tycker att jag har en bättre träffyta som konstnär. Jag tycker att när jag pratar i media så finns det redan en vinkling som kan tendera att göra mig mer endimensionell. Jag har tydlig hållning i Israel och Palestina-konflikten. Jag har blivit ombedd att tänka på vad jag repostar. Min hållning är då att det är ett folkmord som pågår i Gaza. Jag har valt att inte vara tyst. Däremot behöver vi forum för samtal som kan nå djupare. Det är en generell känsla. Det vill säga att samtiden måste tillåta sig själv att vara i mer komplexa samtal. Jag ser på mycket som håller på att hända nu runt om i världen som att
det vi en gång kände som demokrati håller på att omprövas, utmanas.
Mm.
Och det kanske inte kommer finnas kvar på samma sätt. Det kan vara en konsekvens av alla de här grejerna.
Mm.
Jag ser också en otroligt skadad tillit från medborgarna mot ett ekonomiskt system som har övergått, som har accelererats till den nivån att det skapar väldigt, väldigt mycket cynism.
Mm.
Tillitsproblematik till själva projektet att leva i ett samhälle som ett kollektiv. Och det är fullt förståeligt. Och det är en tragedi för mig att man inte vågar tro på det mänskliga projektet. Liksom.
Mm.
För det är det jag ser. Det är så jag tolkar splittringarna, det höjda tonläget och att barn dör.
Mm.
Jag tror att det är Mike Skinner från The Streets som han på sin första platta, så i låten Weak Become Heroes, så sjunger han "Imagine the world leaders on pills and then imagine them the day after." Och jag tänker att det är någonting med det. Kan makten komma till ett ställe som på riktigt löper i kärlekens tecken?
Mm.
Det hade varit något.
Det hade varit något.
Så nu kommer jag ut som hippie också. All the leaves are brown. Na, na, na. Ja, nej men fan, nu måste jag snart äta lunch för jag känner att jag blir så osammanhängande här, Yoshi. Det är så många stora teman som bara kastas ut och inte följs upp.
Ja, men jag slänger ut lite stora frågor till dig, så det är inte
jo,
så konstigt.
Jo, men jag tänker att jag behöver inte svara på ha svaren, utan jag kanske kan sätta igång tankar.
Precis. Mm. Och det är väl inte svar jag är ute efter heller, utan det är just det du säger. Alltså jag är en optimistisk lagd människa.
Mm.
Trots allt mörker, trots allt elände, så tror jag att vi är på väg åt rätt riktning över tid.
Ja.
Vi kanske liksom kommer in i svackor då vi glömmer bort det mänskliga.
Ja.
Ja. För många människor är lite för cyniska.
Ja.
Men det kommer vända.
Ja.
Och ju fler vi är som delar den optimistiska synen på världen, desto snabbare kommer det vända.
Ja.
För det är det enda som krävs. Att tillräckligt många tänker att vi kan faktiskt enas, så kommer vi enas.
Ja.
Det är bara det handlar om.
Ja.
Men om tillräckligt många tänker vi kan inte,
då är det
krig.
Okay. Då är det krig, precis.
Och så får vi se hur det går och sen vänder vi.
Mm.
Vi vänder även efter andra världskriget, trots alla fasor, liksom, så vänder vi till någonting positivt.
Mm.
Så vi kommer göra det oavsett, men det vore ju skönt om vi inte behöver gå så långt.
Nej, precis.
Mm. Mm. Men om vi kommer mer till det mänskliga då, innan vi börjar rulla av för lunch. Oj, jävlar. Trycker den där.
Oh shit. God damn. Yeah.
Du nämnde att det här Son och Far på något sätt var kanske en avslutande del i en trilogi på den här typen av projekt.
Mm. Det autofiktiva.
Mm.
Hej, jag heter Alexander och det här är min berättelse.
Mm.
Jag kommer alltid skriva min berättelse, men jag tänker att nästa steg är att skriva om andra människor.
Ja.
Eller kanske göra andra dramatikers verk.
Mm.
Och försöka plantera min historia och min själ i de verken.
Ja. Yeah. Så det var min fråga. Vad vill du göra härnäst? Så då är det mer åt det hållet alltså. Mm. Har du någonting på gång eller är det en liten lugn stund nu efter att...
Ja, lugn och lugn. Du pratar med karnevalen. Nej, men jag gör lite olika saker. Dels så håller jag på och undersöker vad mitt nästa regiprojekt ska bli.
Mm.
Jag har fått förfrågningar om att fortsätta.
Mm.
Kul. Vad ska jag skriva om? Jag börjar repetera som skådespelare på Dramaten, stora scen om en månad. Just det, jag kan inte säga vilket projekt, för det är inte ute. En stor roll i en grym pjäs med en regissör från Tyskland. Stor teaterregissör som jag har jobbat med förut, så att det ska bli jättekul. Så det blir lite andningspaus och bara vara skådespelare. Och jag tänker att jag kommer gå emellan. Jag håller på med lite olika filmprojekt också. Blivit lite sugen på även regissera för tv och film. Så jag ska väl in i någon form av skrivprocess också. Och då är det lite så att jag går runt och bollar grejer i mitt huvud och sen visar det sig liksom vad det ska bli. Och då kör jag på det fullpatte.
All right.
Vad är det mer?
Fullpatte är inte ett uttryck man hör ofta nu för tiden.
Nej, jag vet. jag har aldrig sagt det förut.
Det känns lite västerort. Gör det inte?
Jo, faktiskt.
Ja. Jag fick någon flashback tillbaka till Vällingby.
Nej, men det är... Ja, 90s uttryck.
Exakt.
Nej, men så att det kommer komma lite fina grejer.
Mm.
Det liksom, det blir så larvigt när man säger att jag kan inte prata om det. Mm. Så här. Men jag kan inte riktigt prata om det, för att det har med rättigheter att göra och dealar som behöver fås till. Men någonting vackert kommer det bli.
Du är inte sysslolös direkt?
Nej, det är jag inte.
Cirkusen har inte stannat?
Nej, den har inte det. Så det finns en tv-serie nu på Sky Showtime som heter Veronica.
Mm.
Som hade premiär förra veckan. Där gör jag en roll, så att jag är lite på tv också.
Mm.
Ja, nej, men det finns lite... Som vanligt så läser jag in mycket ljudböcker.
Mm.
Har ju egen studio och sådär. Så att, jo, men det finns att göra. Men nu ska jag ha lite påskledighet.
Skönt.
Jag och min tjej har ju ett hus i Järvsö. Som jag försöker vara i så ofta som möjligt.
Mm.
Så jag pendlar väldigt mycket mellan Stockholm och Järvsö. Men vi har ju barn som går i skola här i Stockholm.
Mm.
Så, men jag åker mycket fram och tillbaka när jag kan.
All right.
Och det är väldigt skönt. Och liksom att släppa... fan vad knäpp jag är. Alltså. Och släppa hetsen i Stockholm ett tag. Det är väldigt, väldigt bra för mig.
Det behövs.
Mm. 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 Så att det är det.
All right. Mm. Jag tänker att vi avrundar, men det var en grej vi inte hann prata om, Son och far, som jag tänker att jag i alla fall kan nämna. Att jag verkligen uppskattade den hela metakonversationen.
Ja, vad kul.
Jag älskar också hiphop, vi pratade lite om att du rappade innan. Kendrick Lamar är för mig en av de bästa.
Och han är fantastisk.
Den här To Pimp a Butterfly-albumet, när han kommer ut från orten och sen pratar om vad det är när han fortfarande har sina vänner i orten.
Ja.
Son och far påminner mig om det. Det är en helt annan typ av liksom...
Du fattar, jag kommer från hiphopen.
Ja.
Det är det. Man måste se referenser.
Ja,
ja, nej, men så är det.
Verkligen den här metakonversationen i konversationen.
Ja.
Liksom. Hur kan jag skriva om det här?
Mm.
Vad säger det om...
Och det var någon journalist som skrev... Jag fick ju väldigt bra recensioner, men det var någon journalist som tyckte att han ska inte prata om sitt skrivande.
Mm-hmm.
Det blir för... Och då tänkte jag... Ja, just det. Jag utgår från att du inte har samma bakgrund som mig. Och det är därför du känner så.
Yeah.
Därför att det betyder säkert någonting annat för mig att ta den här platsen som den representanten jag är på Dramaten.
Yeah.
Att våga upprätthålla sig själv och ta platsen och diskutera skrivandets konsekvenser.
Mm.
Även om ni ser på mig som en arbetarklassunge som hade tur att komma in i de fina salongerna. Look at me now, my fucker!
De kan snacka, de kan skriva.
Låt dem.
Din konst är din konst.
Ja, det är det jag menar. Nej, men jag uppskattar det. Jag är själv också, jag tycker det är väldigt bra och viktigt och att det ger också ett berikande perspektiv för hela upplevelsen i det här fallet. Så att, ja, det är laddat att skriva om verkliga människor. Och det är inte till för alla.
Verkligen.
Så avslutar vi intervjuerna.
jag tänkte slänga en sista. Topp tre rappare.
Oj, wow, så där spontant.
Ja, så där.
Okej, men just nu så... Gud. Nej, men alltså...
Första tre du kommer att tänka på.
Ja, men...
Var det här intervjuns svåraste fråga?
Ja, därför att jag... det finns så många som jag älskar.
Vi kan gå vidare.
Nej, men jag ska svara. Just nu, alltså spontant, så Pack är ju där. Har alltid varit sen jag var 7-8 år. Åh, fan vad svårt. André kanske. Och ah, fan vad tråkigt. Nej, men okej, okay, jag lägger in. Jag är väldigt förtjust i Ghostface-killa.
Ja, det är en bra lista. Park André och Ghostface-killa. Det var väl värt väntan.
Ja.
All right. Om folk vill följa dig, följa ditt arbete, var vill du skicka dem?
Till min Instagram, Alexander Salzberger. Där delar jag med mig av bits and pieces från mitt liv. Mest inriktat på arbete och så. Men det är ganska rolig Instagram.
Jag håller med.
Influence. Ja, men tack fan, tack för ett trevligt samtal.
Tack själv, jag är jätteglad att du ville komma och hjälpa mig integrera den här trippen jag gick igenom, så uppskattas verkligen.
Underbart.
Och okay. Tack till dig som har lyssnat, vi hörs nästa gång. Ha det fint.
Hej då.